In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Då var det onsdag igen. Eller är det tisdagar?
Nej, det är onsdagar.
Okej, okay. Blir vi...
Ja, det är morgonen.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Då var det onsdag igen och det betyder att alla känner sig lite krassliga och behöver hjälp. Och vad finns då bättre, det finns inga bättre sätt kan man säga, än att lyssna på Är jag sjuk?
Nej.
Podcasten med Jesper Salén,
ja.
Som hjälper oss sjuklingar och oroligar runt om i Sverige. En av dem, Emelie Uggla.
Mm.
En av de oroligaste i rummet. Det är ju bara tre. Jag är den andra oroliga.
Det har ju sagt det, men jag, alltså, jag tror egentligen when shove comes to push. Är det så man säger?
Vad säger man?
När shove comes to push, alltså när det kommer till kritan. Vem var ängsligast sist? Alltså jag tror att jag är nog ängsligast i disguise. Alltså så.
Intressant.
När det väl gäller, är det inte så?
Jo, men inte när
ni
det
sitter
till...
ju som filbunkar, ni är lite sura
men
ibland.
Men vi kan ju också luta oss mot dig, ja. Din kunskap. Du har ju bara dig själv och...
Ja, kanske, jag vet inte.
Du är ensam.
Ja, ja. Jag tycker Emelie inte är så orolig.
Nej, som jag är inte det. Alltså jag har omvärderat mig själv. Det är bara en fix gammal idé, tror jag. Jag är fan rätt chill.
Ja, men du är kanske det. Jag är... Jag är inte det. Så chill. Fast man är ju mer chill nu. Eftersom att vi då har varit utan alkohol. I 19 dagar? 20 dagar?
Ja, men det är något sånt.
20 dagar är det idag.
Jag har räknat igenom att...
Alltså när det här sänds,
tre fredagar, tre helger.
Ja.
Har liksom varit utan alkohol. Och veckorna däremellan. Men,
ja, det hade varit kul om du bara var sensponkar på.
Åh oh, fy, tänk, då hade ni fått skjuta mig faktiskt.
Nej.
Jo.
Nej, vi hade erbjudit dig vård.
Ja, tack. Det kanske är bättre.
Alltså jag tror inte någon styrelse skulle vara, eller någon, att man, jaha, dricker om mitt i veckan. Då är arkebusering som gäller.
Nej, jag vet, men det är mer, alltså jag, ibland kan jag tänka mig in i så här, tänk om det var så här, och då kan jag skämmas så mycket om det hade kommit fram att så här, ja, nej, men jag dricker i veckorna. Jag trodde att det var så. Alltså,
då
så.
Hade vi också varit helt jävla dumma i huvudet.
Hade ni då,
om inte vi hade förstått det, ja.
Viktig fråga. Jag har ju en dotter som är 9 år. Som tycker om er och som ni tycker om. Hon är en mamma också. Men skulle ni kunna liksom ha henne lite då medan jag tar som hand om jag skulle dricka?
Självklart.
Ja, alltså min härligt. Nöje.
Grymt.
Jag längtar nästan lite.
Och,
efter att det ska hända.
Ja.
Jag måste bara förtydliga för din skull. För att då hade vi varit helt jävla dumma i huvudet. Jag tror inte du menade att alla som dricker mitt i veckan är dumma i huvudet. Utan vi hade varit det om vi skulle ha en vit period och drack i veckorna.
Ja.
Ja, men bara, För jag bara hörde, för folk kan ibland bara, när folk reagerar på. Så jag ville bara ställa mig framför dig. Nej, men, och säga så här,
hon jättebra, menar så. Bra Nissa. Bra.
Ja, det är alltid bra
för det handlar
tidiga.
Inte om. Men om jag, som har initierat det här, nu är vi nyktra i 3 månader, för att se vad som händer, experiment, bla bla bla. Och sen så kommer det fram att måndag till fredag så dricker jag stark öl.
Ja, då hade du varit dum i huvudet.
Ja, precis. Mm. Det är ju,
men
ja.
Jag tycker att det är väldigt intressant, för nu har det gått tid.
Ja.
Jag är absolut inte piggare. Jag har mer ångest.
Alltså
jag är tröttare än någonsin. Men jag vet inte om det är för att så här, alltså jag kanske dricker mest någon gång på helgen. Det är inte så att jag dricker skitmycket.
Nej.
Så att jag tänker att jag kanske kommer känna lite längre fram någon skillnad.
Ja.
Eller så är det bara att jag vet inte.
Alltså jag vet ju när jag har haft, för att jag har haft många sådana här 3 månadsperioder.
Ja.
För att jag är som svart eller vitt människa. Allting jag gör så måste jag göra, och så måste jag följa det slaviskt.
Då är vi lika. Ja,
ja, men det är så här, det är ju på gott och ont.
Ja.
Men och innan jag aldrig märkt av en pigghet. Det enda jag märker av är att man aldrig vaknar upp trött efter gårdagen.
Alltså, nej.
Däremot blir jag ju driftigare, eftersom att jag har väl också med outredda kombinationer och sånt, att jag får så mycket gjort.
Lite överskottsenergi som inte tas ner av en bakfylla då?
Ja, exakt. Eller, ja, men som att Emily kan vara så här, du behöver inte, för att, också för att jag är klumpig, så att det kan låta som att jag är arg om jag ställer, för att jag välter saker. Men det är ju bara klumpighet. För att jag vill göra saker. Jag vill hålla på. Och det orkar man inte med om man är bakis 2 dagar i veckan. Eller två gånger i veckan.
Nej,
som blir 4-5 dagar i veckan.
Nej, men precis.
Det sitter i.
Det kan ju sitta i beroende på hur liksom...
Det är också att vi är så pass gamla att vi blir ju bakis.
Ja.
På riktigt.
Jag måste, alltså, om jag skulle sammanfatta min baksmällehistoria, alltså, så var jag nog mest bakis liksom när jag var yngre. Alltså illamående, ont i huvudet.
Jo, och så. Det är ju inte bakis.
Medans jag hade många år där min baksmälla bestod enbart i psykiatri, att jag fick sån jädra ångest.
Ja.
Ångest på alla nivåer. Mm. Men inte så mycket fysiska symptom. Men senaste åren så har liksom det, jag har lärt mig att hantera den ångesten och säga nej, det är lugnt. Jag skämtar inte konstigt med den personen. Eller liksom, det har gått bra. Jag har en bra lägsta nivå. Så full var jag inte och så. Så jag har liksom,
men nu är man också lite såhär, man kanske känner såhär, okej, då bjussar jag på det. Liksom.
Ja, men till och med det. Så att, men däremot, jag ska säga, jag sa det till dig igår när vi snackade telefoniskt, att senaste lördagen då märkte jag en jätteskillnad i att, hur jag vaknade och kände att säga, ja, nu börjar dagen och så. Oftast så brukar jag liksom vara trött efter veckan och sen kanske om man tar ett par glas på fredagskvällen. Men nu kände jag faktiskt den första gången lite skillnad i pigghet.
Fan, vad härligt.
Och lite. Ja, men skillnad överlag lite. Inte, absolut, jag kommer nog aldrig bli den piggaste personen i stan. Det är inte min person. Men däremot så, det var väldigt positivt i alla fall.
Mm.
Och jag har inte tyckt att det här har varit jobbigt i minsta.
Nej, fan. Vi har ju varit på 50-årsfest. Det är faktiskt bra.
Ja, där jag kände inte en annan människa. Då tyckte jag att det var jobbigt. För att det var mycket folk, man kände inte någon. Och så satt jag och Emily med varsitt glas must. Och jag...
Påskmust, eller?
Nej.
Äppelmust.
Äppelmust. Ja. Okej, ja.
Påskmust.
Jag vet, okej.
Höstmust. men då kände jag, det var vargtimmen som vi pratade om igår. Vår kompis, jag träffade henne igår. Hon bara, men det är ju den tiden nu. Det är runt 8, det är då det jobbigast när man ser folk.
8 på kvällen?
Ja, alltså, om man är ute i någonting. Och det var typ då vi satt på den här 50-årsfesten.
Men kan du berätta hur roligt det var när vi träffade din kompis på väg hem igår? Jo,
vi hade alltså varit på Erikad. Vi var där en timme ungefär. Sen, det är det man klarar ungefär utan en muskonsert med musik man inte lyssnar på.
Ja,
då är det så här, nej, men nu ska vi ringa en droska.
Tänka på det. Men klockan var inte 9 när vi gick hem.
Nej, ja, 8.
Så. Ja, just det.
Och då träffade vi min kompis typ 7:45.
Ja.
Vid Sankt Eriksplan.
Ja.
Och hon skulle gå och äta på Astoria.
Ja.
Och Emily tycker, men gud så härligt. Gud vad härligt att ni ska ut och äta en sån här senmiddag.
Klockan 7:45.
Jag bara, Emily, klockan 7:45, det är vi som är konstiga. Det är vi som ska hem och bädda ner oss.
Ja.
Och liksom, hon tittade på oss som 2 aliens. Ja. Ja, när, för vi åt middag igår klockan typ 4:45.
För vi har inget att göra.
Men,
men det är skit. Alltså, jag tycker att det är supermysigt. Och det är, jag har varit enstaka tillfälle. Idag ska jag på fotboll.
Ja, just det. Du ska på Bayern-match.
Får man äta mazarin och dricka kaffe? Kanon!
Ja. För sist, jag var ju med på Bayern-match med ditt gäng.
Ja.
Och då drack vi öl.
Ja.
Och det var väldigt gott och associerat. Och jag fick en så här ska du tänka med ölen, typ.
Ja.
För att maxa. Alltså, absolut.
Nej, men...
Jag blev bara glad över att det fanns såna rutiner.
Man dricker typ 2 öl på krogen innan.
Ja.
Kanske en lite gammeldans.
Ja.
Till arenan, där är det typ 2 åttor.
Ja. Just det.
Så där dricker man ju. Så man har liksom skjutsat upp en sån liten glädje. Ping!
Ja.
Och sen
håller man den.
Placeboöl.
Ja.
Och sen i typ minut 43.
Ja.
Då drar man innan alla andra.
I starkölsbar.
Ja, får en starköl. Sen är det alltid någon som bara, jag köpte 2. Så är det någon som skvätter lite till.
Ja, det var nog så.
Och sen blir det så här.
Så öldrickandet är också som ett spel.
Ja,
som alltså man måste,
ja, men det är strategier liksom.
Ja. Och sen missar man alltid ett mål. Man har alltså
just det, för det gjorde vi ju.
Ja, jag missar alltid, bara alltid mål när jag tar en öl.
Och så men det hade värt det.
Så säger jag, kan du gå och dricka bira igen? Så här, så.
Ja, han som satt framför.
Ja,
jag kände igen rösten. Ja. Nej, men hur, och får jag fråga då... Är det här en grej att gå på Bayern-match utan att dricka? Eller nej. Är det bara så här, ja, nu är det så?
Nej, men det är väl ingen grej.
Nej, men cool.
Då slipper man dricka en äcklig öl på arenan. Kan man ta en alkoholfri som är mycket godare?
Faktiskt, jag måste säga det. Jag skickade en bild till er igår. Mm. Jag dricker inte så mycket öl och framförallt inte hemma i vanliga fall. Men nu dricker jag ju typ 3 alkoholfria öl varje dag.
Du kan också ta dem när som helst.
Nej, men ofta så är det ju liksom framåt.
Sen man kan på det nu.
Nej, men grejen är, jag har igår köpte, när jag var i mataffären så bara, det var lite bra pris på alkoholfri öl som jag vet är god. Köpte 12 stycken.
Mm.
Så jag liksom, jag älskar den där skiten och känner också att jag, just när det är öl så är det inte så mycket, alltså det är inte så mycket jag saknar när jag dricker den här goda alkoholfri ölen.
Det är smaken, den är kall. Det är gott.
Ja, så att däremot, jag tycker ju om rödvin. Och det finns ju inget alkoholfritt, tror jag, som duger och så. Det kan jag sakna mer smaken av. Men just ölmässigt så är jag sett.
Ja.
Går man upp i vikt av alkoholfri öl?
Ja, det är liksom degvatten.
Ja.
Ja, det är massa limper i en öl. 10 limper i en öl.
10 limper sick. Mm.
Men vad var det min kompis Kalle sa? Jag bara, man borde gå ner i vikt. Ja, du hoppar över och dricker 24 rostis här om dagen. Typ.
Jo, precis. Ja, vi får se.
Nej, men jag har ju gått upp i vikt.
Ja. Har ni en våg hemma eller?
Nej, på gymmet.
Eller ni, fan det är tur att vi inte har det.
Jag väger mig aldrig, jag gör så här. Jag känner
jag med,
så om,
varje
om
dag.
Jag har valk. Sådär,
vilket jag har valk.
Jag är fine med. Jag har aldrig liksom, min kropp har aldrig varit min unique selling point under mitt liv. Så att vi får se.
Ja, alltså jag har ju fortfarande gått upp 10 kilo så jag träffat Nisse. Så
jo, men det är för att du börjar äta nyttig bra mat.
Ja. Ja, men det är fint. Nej, men vad kul. Nej, vi får se om den här piggheten bara är någon grej. Men det känns väldigt bra. Jag var ju på kräftskiva. Mm. När ni var på 50-årsfest så var jag på kräftskiva på jobbet. En situation, det här med företagsfester pratade vi om lite. Fast vi pratade inte färdigt om det, tror jag.
Mm.
Nu jobbar jag på en ganska liten vårdcentral. Jag tycker om alla sådär, så att jag var inte rädd innan. Men det kändes så bra när alla satt och drack snaps. Att så här, jag saknade det inte alls. Däremot var jag nära...
skrev du ut riskbeteende.
Vad sa du?
Du bara satt och bockade av.
Nej, gud. Där,
alltså en snaps, 2 öl. Och du drack en fördrink också.
Ja. Nej, men jag hade en föreläsning om alkohol faktiskt. Inte kopplat till det här utan av en slump i dagen innan kräftskivan på jobbet. Så att alla satt och Jesper, ska du göra en audit på oss? Det är ett så här formulär som man fyller i som vi ska prata om lite idag. Men då sa jag, alltså jag vill jag inte vara den här tråkiga. En del säger så här, åh förlåt, jag glömde att du inte dricker. Och då blir jag så här, man fan skit i det. Alltså det är verkligen, jag vill inte att någon ska förhålla sig till det. För att,
men det är det som är så dumt att man alltid säger det så många gånger.
Jag vet, dessutom i en podd.
Ja. Men
kul.
Så här, jag tycker vi ska göra så här. Vi kommer pausa alkohol lite nu.
Ja.
så kan vi studsa in på dagens ämne. Och sen kan vi komma tillbaka. Och vad var du ville prata om?
Alkoholmässigt?
Ja.
Jo, men det var det här med för efter att, eller samma dag som förra avsnittet om alkohol kom ut, släpptes, ja, så kom ju också Socialstyrelsens nya rekommendationer kring riskbruk. Och det tar vi senare.
Exakt, det tar vi senare.
För det är viktigt. Mm.
Och allas våran favorit, Agnes Wolds svar på det.
Ja.
Som piggade upp min ångest.
Ja. Just det.
Men idag ska vi prata om vad då, Jesper?
Idag ska vi prata om förkylningsskiten.
Mm. Oh, ja.
Är det ett bra ämnestitel?
Jag tror alla tycker att det är skit.
Folk fattar vad vi menar.
Ja,
men fråga ursprungsbefolkningen på andra sidan Atlanten om det är bara någonting att...
Vilka då?
Va?
Alltså Native Americans?
Ja.
Vad,
men folk dog väl som flugor när spanjorerna kom med...
Liksom, spanska sjuka? Nej, nej, nej.
Jaha, när de kom... alltså Columbus och de där gänget.
Och kom med förkylningar och allting. Som vi talade av jättebra. Så var det helt nya sjukdomar för dem. Så dog de.
Var det så? Det här har jag missat.
Fan, är det, här, det känns som att jag leder smartare än en 50-klass.
Ja, men det kanske du gör.
Man behöver inte veta.
Men vad intressant. Men det är kul. Alltså, du menar att när Columbus och festprissarna och kom över till Västindien och sen USA eller Nordamerika kanske det hette då, att de förde med sig massa förkylningar som folk dog av i... Alltså ursprungsbefolkningen, för att deras immunförsvar hade aldrig träffat på det.
Ja, exakt.
Ah,
alltså, det var ju inte bara förkylning, det var ju en massa olika saker.
Ja.
Men sen nu kan jag sitta här och folk sitter bara, han är ju dum i huvudet.
För att vi kanske gav dem massa sjukdomar, bla bla bla.
Ja, exakt, det var ju så det var.
Ja.
Men det är ju så här nämligen att förr i tiden, alltså innan pandemin ungefär, då hade vi liksom en förkylningssäsong. Mm. A.k.a. alltså det går ju in i vab-säsongen för att barnen blir ju mest sjuka och sprider det här, och liksom dagis och så är ju som inkubatorer för infektioner.
Mm.
Och sen så blir föräldrar sjuka, men det är också i samhället så vuxna som inte har barn som också går in i förkylningssäsongen. Den brukade ju kanske vara från, ja, vad ska vi säga, november, december till mars förut. Har ni märkt någonting det här året?
Ja, jag fick för mig att alla fick covid för typ några veckor sedan. För då var alla sjuka. Du var sjuk, du, jag, alla jag kände var sjuka.
Ja,
min pappa hade covid. Han hostade så att hela ögat var blodrött.
Han sprängde sönder.
Vad den heter, blodkärl var det liksom.
Ja, så kan det bli om man hostar eller nyser mycket. Så kan det spricka lite kärl i ögonvitan. Och när man kräks, allt som skapar tryck. Det kan vi faktiskt kommentera, att det är helt ofarligt. Ja, men det ser ju läskigt ut.
Och coolt.
Ja.
Det ser coolt ut.
Ja, men precis. Mm. Hyposvagma tror jag det heter på läkarspråk. Mm. Men skitsamma.
Nej, det är inte skitsamma. Det är en sån bra...
Det var någon lyssnare som skrev in och bara, varför ska alla läkare säga det på latin först innan man säger det på svenska? Typ så. Det är ju för att för oss, så vi har ju det här språket för att det är väldigt specifikt. Och då vet vi inom vården exakt vad vi menar. Så att det är viktigt att vi har den där
terminologin kvar. Ja, men sen tror jag många kan, många kan också tycka att det är intressant.
Jag
har ju svårt att minnas sånt, liksom. Ja, ja. Men vi är ju så olika alla.
Skulle jag bara sitta och säga så, hyposvagma hit och dit, då det skulle vara en grej. Men jag tycker ju att det är viktigt att nämna på båda språken, så att säga. Så att man faktiskt lär sig något också.
Det är väl för till den personen som sa så. Så är det väl som om de bor på en båt, så har du båttermer så att du alltid ska fatta vad den andra säger.
Precis.
Barbord, styrbord, barbord, styrbord. Så att du alltid, höger och vänster finns inte.
Det ska inte bli missförstånd.
Nej.
Och samma sak, jag tänker om man tar en hantverkare.
Istället hammare och skruvmejsel.
Jo, men precis. Istället för att säga skruv om allt man skruvar in, så har man ju olika begrepp för att det finns olika typer av skruvar.
Tydligt. Nu har vi gjort en tydlig förklaring.
Ja, det här blir bra.
Effektivt avsnitt det här.
Nästa avsnitt av klartext.
Hörrni, när jag läste på, alltså förkylning behövde jag inte läsa på så jättemycket, men jag gick ändå in och kikade. För ibland lär man sig något nytt. Vet ni varför det heter förkylning? Det här har inte jag lärt mig innan.
Att kyl, man blir kall. Före man blir kall.
Förkyld. Eller snarare förkyld. Att man är förkyld. Nej, men grejen är, och jag är så glad att man lär sig grejer
så här är kul.
Även om man är vuxen. Men det är att på 1500-talet i England, så döpte man det här till common cold. Eller döpte till. Man kallar det för common cold. Och därifrån kommer förkylning då. Och det var för att symptomen vid en övre luftvägsinfektion liknade dem som man fick när man var ute i kylan. Alltså rinnande näsa, man såg lite blekröd ut och sådär.
Are you cold?
Common cold?
Are you common cold? Gary, have you been up on the hill?
Ja.
No, I haven't been lying in bed all day. Oh dear, you cold.
Precis, så lät det.
Du kan ju engelska.
Jag kan engelska.
Ja, bra.
Ja.
Nej, men precis. Så att då har det följt med och så säger vi förkylning idag. Jag är så jäkla stolt över att kunna ge den här kunskapen till alla våra miljarder lyssnare.
Mm. Det är lite så, Anders och Måns, varför det heter förkyld?
Alltså, kan vi inte be Ankan igen skicka en ny fråga? Varför heter det förkylning?
Men precis. Jag undrar bara, varför kommer in i det?
Nej, men förkyld, att man är... jättekonstigt, men det är för att jag har tänkt så mycket på svamp på sistone. Förvälld.
Ja.
Alltså, förvälld, att det är mer att det är... Alltså, jag vet inte vad väld är. Skitsamma. Jag ville bara nämna svamp i det här avsnittet också. Var det god svamp förresten?
Ja, tack.
Alltså, härligt. Jävla god.
Bra, jag går med hoven här.
Ja. För er som inte vet, Jesper kom med en present då. Två presenter. Svart trumpetsvamp och...
Och jag har aldrig sett det förut. Jag visste inte ens att svart trumpet...
Nej, men som hon stod och tittat ner i kastrullen när jag förvällde den.
Alltså jag fick en chock.
Det var som ett barn.
Bra.
Det var väldigt fint. Men den har vi inte ätit än, utan den kommer i någon gryta eller någonting.
Vad bra. Mm. I alla fall, förkylningssäsongen. Innan vi pratade om var termen kommer ifrån.
Mm.
Min spaning är ju att förkylningssäsongen har varit från augusti förra året till typ midsommar och sen började den i augusti nu igen.
Ja.
Lite så. Folk är förkylda och snoriga och hemma från jobbet och barn är borta från skolan. Liksom i september.
Ja.
Vad 17 är det? Och där tror man väl att under pandemin, innan så var det väl november till mars som vi hade förkylningssäsonger. Vinterkräksjukan kom någonstans där i mitten.
Okej, alltså, så fort du sa det så bara kändes att man är lite illa.
Ja.
Alltså på en millisekund. Det är som att... Ja.
Vinterkräksjukan, mår du illa nu igen? Eller
nej,
kan jag tappa bort det?
Nu.
Ja, men vad bra. Nej, men att det i alla fall har funnits, vi har kunnat förutsäga när det kommer folk i vågor. Självklart så förra vintern så kom det ju mest folk under liksom, den klassiska säsongen. Men i alla fall, på grund av pandemin och våra restriktioner så höll vi inte bara covid- liksom lite försök hålla det på avstånd så mycket som möjligt, men även de andra luftvägsinfektionerna som vi haft tidigare då.
Mm.
Och det finns ju jättemånga olika. Rinovirus, adenovirus är de vanligaste. Det är olika typer av virus, det finns olika varianter av dem. Vi blir liksom aldrig immuna av dem.
Olika virus, men ter de sig på samma sätt?
De ter sig på samma sätt, ja, i sina grupper. Influensavirus har vi också. De ter sig ju verkligen på ett specifikt sätt.
Mm.
Men vilket nog gjorde att när vi väl släppte upp och började leva som vanligt, att då liksom slängs de ut i befolkningen. Vi är inte lika vana vid dem.
Det är som att alla börjat på förskolan.
Precis, lite så kan man säga. Det som är väldigt positivt det är att det inte är så farligt.
Nej.
Med de här infektionerna. Barn kan oftast, alltså en virusorsakad övre luftvägsinfektion, förkylning. Inkubationstid, vet ni vad det är?
Ja, det är innan man blir sjuk. Man får smittan och så tar det några dagar.
Precis.
Är det då man smittar mest?
Precis. Det här, nu har vi lärde oss ju ganska mycket om luftvägsvirus på grund av covid, eller tack vare covid. Att för det är ju också ett luftvägsvirus. Men det är ju så, inkubationstid är ju tiden från smittotillfället till att du utvecklar symptom. I de vanligaste förkylningsvirusen så brukar det vara 1 till 2 dagar. Och oftast så brukar man vara smittsam en dag innan man utvecklar symptom och några dagar in i infektion.
Ja.
Oftast kopplat till när vi producerar droppsmitta.
Mm.
Och det gör vi då genom nysningar, hostningar och barn. De slickar ju på leksaker och sånt där, så att de, ja, helt enkelt. Barn av de här vanliga virusen brukar kunna få ganska hög feber. För det är deras immunförsvar som är tränar fortfarande. Medan vi vuxna kan liksom bli lite subfebrila. Att vi kanske har 37,9. Känner oss lite kymiga. Men vi har liksom inte någon uttalad feber. Vilket är skönt. Mm. För då hade det inte varit roligt.
Nej, det är när jag är 37.
Ja, men är du en så kallad lågtempare då?
Ja, ja. Det.
Just det. För det är ju så här att vi inom vården, när vi pratar om signifikant feber, tydlig feber, uttalad feber, så pratar vi om 38,5 grad eller över. Och det är ju lite så, jag tror att om du skulle ha en influensa, Elisa, influensa är ju en klassisk, även hos vuxna, hög feberproducent, eller liksom den ger de flesta hög feber. Man mår riktigt jädra kast. Då skulle du nog gå över 37 grader.
Ja. Tror jag. Ja, men jag har ju suttit i ett restaurangkök på typ 40,8.
Och fy,
alltså det var helt bisarrt.
Ja, fy. Varför gjorde du det? Var det för att det fanns ingen annan som kunde laga maten?
Nej, för att den enda extra jobban vi hade, han var tvungen att ha tvättstuga för han skulle åka till Kalmar dagen efter.
Ja, man gör...
Fortfarande. Det var han som tappade glasögonen på hotellet i Kalmar.
Ja.
Jag borde bara tryckt till han där och sagt att jag fortfarande tänkte på det.
Alltså, jag är så här, jag skulle verkligen jobba om jag var förkyld. Jag stannade inte hemma av förkylning. Men jag skulle aldrig jobba i 40 grader. Alltså det är över min gräns.
Nej, men det var ju, jag var ju 23 och vågade inte säga nej på en restaurang. Nej. Och köksmästaren... står du upp så jobbar du. Alltså lite, det är så i kök.
Alltså, och lite i min gamla bransch så var det lite så också. Där går det liksom inte att ställa in. Jag har spelat in en film på sommaren med liksom 39-40 grader. Då hade jag en halsfluss bakteriell.
Och därför lät så där i filmen.
Nej, men du hade ju lite, din röst var ju annorlunda.
Ja, det var ju för mig, jag hade mina halsmannar kvar och då det är så. Och för att de var stora som valnöt. Läkaren där nere på någon sjukstuga i Arvika då vi filmade den här filmen, han ryggade tillbaka och sa, fan! Han var tysk brytning.
Oj, vad läskigt.
Och så. Och sen tog jag bort dem där efter.
Tog fram en sån nötknäckare bara.
Nötknäckare, ja. De här förkylningsvirusarna, de drabbar ju, alltså antingen så kanske de börjar, för de angriper ju luftvägs, alltså respiratoriskt epitel. Kommer ni ihåg vad epitel är sådär ett halvår efter att vi
förklarade det? Men är det någonting med huden, att det bara är lite såhär, det är som... mjukare innanför kinden.
Huden är förhornat skivepitel. Epitel är det som klär våra vävnader.
Du
har helt rätt.
Jag hade rätt.
Vatten och plast.
Ja. I munhålan så har vi oförhornat skivepitel.
Ja.
I näsan och våra luftvägar har vi respiratoriskt epitel.
Ja.
Och varför tar jag upp det här? Jo, det är för att luftvägsvirusen, de ger sig på och går in i respiratoriskt epitel. I näsan, i svalget. Mm. I bronkerna.
Bronkerna?
Bronkerna.
Bronkerna?
Ja, man kan få en bronkit.
Men vad är bronkerna?
Bronkerna, det är om man tar luftstrupen så delar de upp sig i två bronker. Och det är liksom vägarna till, liksom stammarna till lungorna kan man säga. Sen har du massa olika uppdelningar av bronkerna. Bronkerna blir mindre och mindre och sen kommer liksom lungvävnaden och så.
Okej, så det är alltså...
början på lungorna.
Ja, men toppen på Coca-Cola-flaskan. Alltså... Nej, men alltså...
jag har saknat de här liknelserna.
Men det var riktigt dålig.
Nej, men det gör inget. Jag har saknat dem.
Nej, men alltså, jag bara tänker på, vi ser en Coca-flaska där. Ja. Tänk att det där är en lunga och högst upp har du bronken.
Ja, men det kan man säga. Men eller så kan man tänka liksom som
hallen.
Ett rotsystem eller liksom en trädstam fast upp och ner. En trädstam upp och ner. Och bladen och lövverket är liksom...
Prosit.
Jag måste gå och snita mig.
Dugga dugga dunk. Bra. Att du ska snyta dig, att du inte ska sniffa.
Så.
Jag ska berätta varför sen.
Ja, bra.
Det låter
väldigt
mycket
nästan. Men medan du snyter dig, det är helt okej.
Ja.
Det är en läkarpott.
Kom inte tillbaka, Emily. Kom inte tillbaka. Snor, Emily.
Nej, men bronken, alltså. Jag tänker bara på restaurangen Broncos som hade.
Hoa. Med världens största portioner.
Ja.
Saknar det istället. Pyttipanna, 8 alltså, kilo.
Det gav ju Broncos en helt ny innebörd.
Ja, bronker är... Tänk er som ett stamsystem, ett träd som man vänder upp och ner. Och lövverket är liksom lungblåsorna och lungvävnaden.
Ja.
Det är väl den bästa liknelsen kan man säga.
Kolaflaska.
I bronkerna, det där var astma. Det är de som blir lite svullna och då vid astma.
Fy fan. Det tänker man ju att astma ska sitta högre upp.
Ja, precis.
Men det är alltså...
Det är bronkerna. Bronkerna sitter ganska högt upp.
Eftersom att det är farligt typ till och med.
Men jag har alltid tänkt så här, astma, att det är som att andas genom ett sugrör. Att det är liksom halsen, att det är där det liksom...
Ja, men precis. Nej, men där kan man vara svullen också. Men just vid astma så är det bronkerna som svullnar igen och det är ofta svårt att andas ut. Snarare än att andas in. Men ibland kan det vara svårt att andas överhuvudtaget.
Usch.
Ja.
Tack för att man inte har det.
Och även kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är också en kronisk inflammation i bronken.
Ja.
I alla fall, de här luftvägsvirusen kommer in via att vi blir smittade då, vi är droppsmitta. Och börjar liksom gå in i cellerna, skapar inflammation. Om vi börjar med näsan. Alltså för att det kan ju antingen vara så, i min spaning i alla fall, att förkylningen kan börja i näsan och sen så får man ont i halsen lite senare. Eller att det börjar i halsen och sen går upp, sprider det sig upp till näsan.
Mm.
Bronkerna är inte alltid liksom att det går ner, men det kan göra det också. Men i näsan i alla fall, när det blir inflammerat, då nyser vi och snorar.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det blir liksom inflammerat i slemhinnorna. I halsen, där kan vi få riktigt ont, även om det bara är virus.
Oh,
vi kan få tonsilliter, alltså en tonsillinflammation, även av virus. Mm. Det behöver inte vara, absolut inte vara bakterier. Och jag tänkte att vi ska gå igenom sen lite när man ska söka vård och inte. Mm. Och skillnaden mellan en bakteriell tonsillit och en virus.
En tonsillit?
Ja.
Är det samma sak som det jag kallar tonsillerna?
Tonsillerna, precis.
Ja.
Som sitter i ganska högt upp i svalget.
Är det mandlarna då, eller?
Ja, så heter det ju. Halsmandlarna. Jag glömde bort namnet på det faktiskt. Men halsmandlarna.
Ja. Men de där gula små grejerna man kan få, de heter också...
Det är ju tonsillstenar kan man säga.
Alltså det är stenar på slutet.
Tonsilloliter, eller? Ja.
Mm. Men sådana här som luktar riktigt och man önskar att man inte fanns när det kommer upp.
Och det kan man få om man har haft många halsmandelinflammationer eller tonsilliter, så kan det bli lite gropigt i de där tonsillerna. Och då kan man få sådana stenar. Hur som helst, en normal förkylning, det vill säga inkubationstid 1-2 dagar, du är smittsam från dagen innan och några dagar innan. Vi vuxna kanske får lite lätt feber, vi kan känna oss däremot väldigt kymiga och liksom sjuka och dassiga, och vi kan även få hosta då, brukar komma lite senare i förloppet. Men en vanlig förkylning brukar sitta i 5 dagar, en vecka. Ibland kan det sitta i 2 veckor, men det är inte så vanligt.
För hosta?
Ja.
När den har kommit, då känns det som att det kan ta en jävla tid innan
det
den
kan ta en jävla tid för hosta.
Ja.
Någonstans har jag läst att hosta är det symptomet som är svårast att förutsäga när det ska ta slut för patienten. Att man tänker att nu borde det gå över. Alltså att hosta upp till 6 veckor kan man ibland ha. Det är ju extremt sexigt. Men det kan handla om veckor. Efter att man har blivit frisk så kan det sitta kvar en hosta.
Jag kommer ihåg när jag typ var 18 kanske.
Ja.
Och då var det något som folk kallades 100-dagars hostan.
Jaha.
Det var fler. Jag hade det också. Det var typ, man hade hosta i 3 månader.
Oj,
var
helt, undrar vad det kan ha varit.
Jag hostade tills jag spydde. Typ. Min kompis på den tiden, Denny. Alltså, man hostade... Det var som kikhosta.
Krevera liksom.
Det var helt bisarrt. Sen kanske inte var just 100 dagar, men det var liksom...
Det var lång.
Jättelång.
Ja, 100 dagar är ju väldigt...
Ja, men säg 2 månader. Ja. Goda 2 månader.
Nej, men hosta kan ju vara väldigt störande. Det kan, framförallt det vanligaste jag stöter på är att folk har svårt att sova på grund av hosta. Och det blir ju inte roligare om man inte kan sova.
Nej.
Helt enkelt.
Och jag... som alltid har en tendens att överkonsumera läkemedel.
Aha.
Jag hade någon som, alltså vet så här, men jag är ju stor, jag tar så många då. Alltså, men det räcker med en. Alltså, att man tror att jag ska dubbelfett. Så fick jag, vad heter det, Coquelana.
Ja, just det.
För att jag hade sån jävla hosta och kunde sova. Och jag tänker så här, men jag är stor, man ska bara ta lite. Men sen när den flaskan var slut så började jag få väldiga magsmärtor.
Ja.
Och det var efter det jag gjorde ultraljud och de hittade...
Gallstenar och sånt.
Ja, men det de sa var polyper.
Ja, eller? just det.
Den smärtan kommer av Coquelana.
Precis. Alltså, Coquelana...
Ja,
ska vi prata om hosta direkt, eller? Ska vi bara avhandla hosta?
Ja.
För det är faktiskt väldigt vanligt. För jag tänkte, det här avsnittet handlar lite om vad som kommer till mig på vårdcentralen och vad jag skulle vilja att folk skulle veta.
Mm.
Just när det gäller hosta så kommer folk för att dels så finns det en oro oftast att de ska ha drabbats av något annat kopplat till sin förkylning. Och det är lunginflammation.
Mm, ja, just det. Ja.
Hosta är oftast inte symptomet, liksom det enda symptomet på lunginflammation. Lunginflammation, andfåddhet, feber.
Mm.
Det är väldigt sällsynt att du har en lunginflammation och inte har feber. Vi ska prata om feber och en annan sak sen som är kopplat generellt. Men så folk kommer och är oroliga för lunginflammation. Men är du inte andfådd eller har feber, då har du inte lunginflammation.
Nej.
Vågar jag säga så?
I 99% av
fallet. 99, ja, precis.
Mm.
Utan då är det en hosta. Och det är för att de här virusen har skapat en inflammation i bronkerna. Och kanske även uppe i vid struphuvudet, vid stämbanden. Då kan vi också bli hesa. Och känna att det kittlar och att vi liksom harklar oss och sånt där. Mm. Hosta kan ju vara både rethosta, torrhosta, men den kan också vara slämmig hosta. Men att den är slämmig betyder inte att, eller vad du hostar upp, alltså vilken färg på slämmet, säger inte att du har en bakteriell lunginflammation.
Nej.
Utan hostan, och vad har vi mot hostan som läkare? Vi har inte så mycket. Alltså vi har två hostmediciner som på recept. Den ena heter ju, förutom Cosilana.
Ja.
Någonting på M kanske.
Det är så gullig.
Jag kanske något på M.
Men kanske så här Molkosan eller något.
Mollypekt. Mollypekt!
Va?
Emily och Glad.
Alltså, geni! Mollypekt.
Gud. Här. Nej, men,
tack.
Nu high-fivas
det. Jag bara blomstrar. Är det?
Nej, men det var, jag tycker det var så kul att det var så jävla fint, mammigt, pedagogiskt. Att, så här, det kanske kan det vara något på M. Och så var
Emily,
det.
Emily Uggla.
Mollypekt.
Mollypekt. Mollypekt har en luftrörsvidgande och lite slemlösande effekt, men marginellt. Alltså det är lite sådär. Ja, det funkar inte så mycket. Vi har den på recept, vi kan skriva ut den. Men förvänta er inga underverk.
Mm.
Sen har vi ju Cosilana. Mm. Som innehåller opium. Glöm aldrig det. Och opiumet, alltså opiumderivatet eller liksom så, det gör att den sänker ner vår hostreflex.
Aha.
Så att den behandlar ingenting, och det gör Nej. Inte Mollypekten heller. Hosta är ett symptom och inte en sjukdom.
Mm.
Utan den gör att våra reflexer blir lite utslagna.
Den gör oss för lat för att hosta.
Ja, jag vet precis. Du skulle alltså ibland du skulle nästan kunna så här, ge en liten heroinfix och få samma effekt. Och
gör inte det nu.
Nej, gör inte det.
Nej.
För all del. Men så att, det vill säga är att vi har liksom inga så här mirakelmedel på recept som vi sitter på mot hosta, utan just när det gäller hosta, nu går vi in på egenvården.
Ja.
Ligg inte helt platt när du sover, utan höj huvudändan, för det är så här när saker, och det här hjälper mot förkylning och om du har lite ont i öronen också. När vi lägger oss ner, då blir trycket lite högre i våra övre luftvägar och även våra bronker, vilket gör att inflammation, som också har det är att lite det vätska tränger ut ur blodkärlen så att det blir inflammerat. Det blir värre om vi lägger oss platt. Så det här gäller även småbarn med hosta. Att man kommer upp några grader.
Sätt något under benen.
Inte under benen.
Alltså lyssna nu, ja. På sängen.
På sängen, ja.
Ja, där nu har du huvudet.
Precis.
Att hela sängen tiltar.
Hela sängen lutar. För kuddar brukar sällan vara bra, för då blir det bara att vi får ont i nacken.
Mm.
Utan antingen kan du sätta några böcker under benen. Funkar jättebra på spjälsängar, framförallt, som är lite lättare liksom att hantera. Men du kan också ta en liksom tjockare soffkudde och stoppa under bäddmadrassen.
Mm.
Antingen är man två som sover, så kan man liksom ta på ena sidan såklart. Men annars så är båda hostiga, så bara höj upp huvudändan. Om ni inte har en sån här flott höj- och ställbar säng.
Mm. Är det
flott?
Nej, det är mer. Nej. Min mormor och morfar hade det på slutet. Ja, även om det var så.
Alla gamla har det på slutet.
Det är drygt. Ja. Eller inte drygt. Det är, alltså, jag vill ha det. Inte på, alltså, det var
jag förstår.
Jag vill inte ha det.
Menar du att din kropp kanske tänker att nu är det dags att lämna jordelivet? Du skulle ha en sån
säng. Ja, men det är min kropp går in för det varje dag.
Oh.
Att men varje dag kan vara den sista.
Du, det är varje minut kan vara det sista. Ja. Hosta i alla fall. Nu höll jag på att gå in på något.
Nej, du satte kepsen bak och fram.
Varför gjorde jag det?
Jag vet inte vad som rektorn skulle rappa innan sommarlovet.
Jag vill inte vara den här tråkiga doktorn längre. Nu ska jag vara den här, precis, rappande läkaren som snackar med kidsen ett öra mot marken.
Ja. Hosta.
Nej, men mer hosta i alla fall. Så det brukar vara en bra grej till natt. Det som kan vara viktigt när man har en hosta, det är att man inte blir helt stilla sittande eller stillaliggande.
Mm-hmm.
För då andas vi inte fullt, utan alltså det är bra att andas och röra på sig lite. Det är, alltså, oavsett om man är sjuk eller inte. När jag tittar i liksom mina resurser, där jag går in och tittar på behandlingar, eller vi läkare kollar, där finns det så här råd om att, alltså, vad jag vill säga är att husmors tips är lika värda som de jäkla hostmedicinerna vi har på recept.
Ja. Och även de man köper receptfritt.
För det finns ju några stycken där också. att dricka stark röd saft som är lite ljummen.
Va?
Ja, stark röd saft.
Typ jordgubbsaft.
Jordgubbsaft, stark, som är lite ljummen, kan ofta ha en slemlösande effekt.
Fan,
fråga mig inte varför och varför det måste vara röd. Men det är någon anledning. Man kan även ställa en... det är några patienter som faktiskt har provat också och sagt att det funkar. Koka, alltså skära lök, alltså gul lök,
ja,
i kokande vatten. Koka upp det och sen ställa kastrullen under sängen eller någonstans i alltså nära där man sover. Kan också hjälpa.
Aha.
Det är liksom på den nivån vi behandlar.
Och sen blir man lite hungrig, kan du ploppa ner en wienerkorva där också.
Det kan man också göra. Ja, ja. Och så har du ett bröd på andra sidan. Och
nej, men alltså bara lök. Fattar du? Då måste man verkligen se till att man inte har främmande tidigt. Så här.
Det kan ju vara bra. Ja, precis. Det kanske sorterar sig självt om du ligger och hostar.
Sjuk människa och lök.
Ja, men precis.
Men fan, vilka härliga tips ändå. Alltså, ställa saker under sängen, det känns så trollmorigt.
Ja, jag vet att det låter trolligt.
Ja, men jag gillar det.
Eller trollmorigt. Ja. Trollmorigt. Inte trollfarigt.
Nej.
De är aldrig hemma. De går ut och bränner saker.
De är som troll.
Jagar tomtar, ja, har jag hört.
Bränn.
Ja. Nej, men det är lite på den nivån när det gäller hosta. Hosta kan sitta i väldigt länge och det kan vara extremt frustrerande. Och jag vet ju, eftersom jag själv har en kropp som kan få hosta ibland, så vet jag ju det. Och det är så svårt att ingjuta hopp i en patient som har haft hosta i 2 veckor. Som bara, det måste vara något fel, jag måste ha antibiotika. Nej, håll ut.
Mm.
Vi måste hålla ut ibland.
Ibland
tar saker tid på sig.
Mm.
De gångerna vi faktiskt utreder hosta och ska utreda hosta, det är om en hosta har funnits i 6 veckor efter en förkylning. Då ska vi utreda det.
Mm.
Också om du får en hosta utan att ha liksom andra tecken på luftvägssymptom som sitter i, kom till oss.
Om det kommer blod när man hostar.
Kommer det blod när man hostar, välkommen.
Allt med blod.
Ja. Ja, inte allt med blod, nej, men nästan.
Okay.
Inte allt med blod.
Skönt ändå.
Men, Emily, men du och jag, vi ser allt med blod.
Ja. Men framför allt, det jag vill säga är att vi har inte så mycket att komma med. Utan då kommer man till oss och så blir, man betalar sin patientavgift. Du får träffa mig som lyssnar på lungorna såklart. Och hör att det är liksom fyllt överallt. Frågar, är du andfådd? Nej, det är inte, men jag har en hosta. Och sen så säger jag, nej, jag kan inte göra något, gå hem. Och så blir det så här dålig stämning, typ.
Mm.
Mm.
Och så. Ja, så det är hosta.
Jag skulle sitta där och säga så här, köp 4 lökar och en stor kastrull.
Ibland säger jag det, men ja, då är jag så här, ja, ibland säger jag det, ja. Men då gör jag det.
Ja.
När de ändå är där.
Ja, men det tycker jag är kanon.
Så att det är hosta, hörni.
Ja, ja, jättebra. Vi kommer komma tillbaka till förkylning.
Mm.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det var länge sedan nu. Så att jag kommer be min kära fästmö och poddkollega att gå till doktor.
Okay.
För att jag är så trött på... Nej. Nej, men Emily, du ska få gå till doktor.
Emily går till doktorn.
Ja, ska vi se. Det var många som satt i väntrummet. Emily Uggla.
Det kan vara jag.
Ja, men hej Emily, kom, vi går till mitt rum. Välkommen.
Tack.
Och när vi har stängt dörren så frågar jag, hur mår du? Det var länge sedan.
Mm, det var faktiskt det.
Ja.
Nej, men jag mår ganska bra, men det är en grej som har hänt.
Jaha.
Mm, som hände i somras.
Ja, var det då vi hade lite kontakt?
Kontakt,
lite
ja.
Akut kontakt.
Exakt.
Med din kille som jag glömt namnet på. Hörde av sig och var lite orolig för.
Ja, exakt. Och sen fick jag prata med dig och jag började gråta för att jag var så rädd. Okej, så här. Jag hade sprungit väldigt mycket.
Ja.
På raken i typ 2 veckor.
Bra att du har kommit igång med det. Vad glad jag blev att höra det.
Ja, men jag med. Och jag kan säga att jag älskar att springa på band.
Härligt.
Ja, jag tycker det är så jävla nice. Men någonting hände efter det som gjorde att jag fick otrolig huvudvärk. Blev ljuskänslig.
Ja.
Ungefär, jag vaknar inte upp med huvudvärk. Men den kommer så fort jag börjar kolla i mobilen. Liksom, mm. Och måste anstränga ögonen och... Mm. Jag vet ju att jag är en sån här person som spänner nacken.
Spänner du ofta, ja.
Ja, och när jag sover och sådär. Ja. Och vi snackade ju du och jag. Nisse hörde av sig till dig. Ja. För att jag kan också vara så här, jag kan tycka att det är lite jobbigt som många verkar tycka. Att så här, man känner sig lite så här, fan stackars läkaren. Så här, nu måste jag fråga det här.
Mm. Du var rädd att störa.
Ja, exakt. Ja,
men jag har ju sagt att du får störa när som
helst. Ja, jag vet. Och det är så fint. Och jag blev väldigt glad efter att vi hade pratat och så. Och du hjälpte mig.
Ja, men precis. Du fick faktiskt recept på läkemedel också.
Mm.
Jag kommer ihåg det här. Och då var det ju som sagt att du hade börjat springa liksom, mycket. Mm. Vilket alltid är kul. Mm. När man sätter igång och träna.
Mm.
Men då hade du den här huvudvärken som du nyss berättade om. Och då ställde väl jag lite frågor för att utröna vad det kan vara för huvudvärk. I och med att du var ljuskänslig, då tänker jag lite på migrän.
Mm.
Ska jag väl alltid göra. Men sen när jag fick höra om hur länge huvudvärken satt i och hur den betedde sig. Så landade jag nog att det inte var huvudvärk utan troligen en väldigt, väldigt uttalad spänningshuvudvärk.
Mm.
Från nackmuskulaturen.
Mm.
Och kopplingen till det här med att du hade sprungit. Det var nog för att dina armar, det är lätt hänt. Och det vet jag faktiskt själv. När jag är ute och joggar att liksom axlarna åker upp.
Mm.
För att jag är ovan att springa.
De gör verkligen.
Ja, och då får man liksom en kronisk... alltså det blir en långvarig spänning. Vilket gör att du kan få ont i nackmuskulaturen. Och det kan fortleda sig då längs sidorna på huvudet till en då spänningshuvudvärk.
Ja.
Det som inte så många vet när man säger spänningshuvudvärk, det är ju, för jag kommer ihåg hur risig du lät, får man säga så. Det är inget illa ment, men alltså du lät ganska liksom sjuk.
Mm.
Och så.
Ja, men jag var det. Jag alltså, orkade inte göra någonting liksom.
För som jag förstod nu när du skulle komma till mig idag. Så har du fortfarande, det blev mycket bättre. För det jag gjorde, jag skrev ut dels en muskelavslappnande medicin.
Mm.
Och även en lite starkare iprenaktig medicin som heter naproxen. Som du skulle ta i en vecka. Som en sån kur.
Exakt.
Och då blev det bättre, för vi hördes ju sen.
Ah.
Men sen har jag förstått att det här kommer lite återigen.
Men det sitter liksom kvar. Alltså,
ja.
Jag har varit med om det här för 3 år sedan också.
Ja.
Att så här, när jag väl börjar träna, då får jag så jävla lätt huvudvärk.
Ja.
Alltså minsta... Och det kommer ganska snabbt på morgonen som sagt var. Och det sitter kvar. Jag känner mig väldigt spänd över ryggen. Men just det att det hänger kvar över mig hela tiden.
Som
liksom.
Inte lika dåligt som det var då.
Nej.
Men det liksom kommer och går och ligger och är bara störande. Och gör att du känner dig sjuk.
Ja, det känns väldigt så här, irriterande.
Ja.
Liksom att inte... kunna, jag blir också nojig. För det är ju så här, nej, nu kommer huvudvärken. Jag måste vara försiktig. Jag går runt med solglasögon så fort jag går ut.
Ja.
Liksom.
Jag förstår. Och grejen är att sånt här är svårt att komma till rätta med. Mediciner gör liksom bara... Vi satte in en stötbehandling i 7 dagar. Jag vet inte hur många dagar du behövde. Men det tar inte bort roten till det.
Nej.
Utan någonting som jag inte kunde göra på telefon... Det var att visa dig en stretchövning som faktiskt funkar rätt bra för just nackmuskulaturen i de här situationerna. Men sen, det jag skulle säga var, det är inte så många som känner till hur dåligt man kan må just av spänd nacke. Det är inte bara huvudvärken, utan man kan även få, det kan bli referred pain, att man kan känna sig förkyld. För att nerverna, alltså man kan få liksom spöksymptom från huvudet.
Ja, sjukt.
Man kan få ont bakom ögat, man kan känna sig svullen bakom näsan, man kan få ont i halsen. Så.
Mm.
Och man kan bli yr av spänningar i nacken. Man kan få så här ostadighetskänsla som inte är farlig men som kan vara lite skrämmande och besvärande.
Mm.
Och göra att man inte känner sig på topp och man kan bli lite uppgiven.
Mm.
Det är ju de här musklerna som oftast, alltså de här levatormusklerna som höjer våra axlar, som ofta är skyldiga bland annat. Och då ska jag visa dig en stretchövning som faktiskt brukar kunna fungera. Om du lägger ifrån dig din mic så måste jag också göra det.
Ska jag också göra det?
Ja, ja, såklart. Nu ska vi stretcha vänster levatormuskulatur. För är det på båda sidorna som du har?
Ja.
Då gör vi, då ska vi stretcha vänster. Då sätter vi ett höger hand på huvudet. Sträck bak vänster arm. Och vrid huvudet lite åt höger. Känner du att det drar på vänster sida? Nu, är det drar? Att det drar? Nu vrider du huvudet så här. Så långsamt. Och den handen ska liksom sträckas så. Och så vrider du. Utan att vrida kroppen. Det är bara huvudet som ska vridas. Känner du att det sträcker här?
Ja, nu känns
det kanske. Då, så ska det kännas.
Nu bara chans.
Ja. Det kan krascha, det kan göra, liksom, låta. Aldrig farligt. Ditt huvud kommer inte ramla av.
Nej.
Så, och så gör du på andra sidan. Spegelvänt då. Och den övningen, förutom att tänka lite på när du joggar eller när du springer på bandet, att tänk på axlarna, var medveten om axlarna, för då kommer de inte åka upp. Men sen så kan du göra den övningen när som helst.
Kanske hemma. Bra att göra typ innan man går och lägger sig.
Ja, när, alltså du kan göra lite då och då.
Ja.
Man ska inte när man har ont i nacken gå liksom och stretcha hela tiden så. Men just den här övningen kan du göra. Då kommer det där bli bättre. För då kommer du till roten med huvudvärken i det här fallet.
Ja.
Bra.
Fan vad grymt.
Perfekt.
Det känns typ lite bättre.
Ja men härligt.
Ja, tack.
Bra.
Tack.
Vi ses snart.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej.
Gud vad du var inne länge.
Mm.
Vad tog du vägen? Jag trodde att du hade lämnat mig för en läkare.
Oh.
Ja men det där var väl ja, ni fattar väl att jag sitter i samma rum. Jag går inte ut.
Älskling, måste du avslöja? Ja.
Jo men jag såg och filmade för att vila upp det här på Instagram. Själva övningen.
Härligt.
Och då såg jag att jag borde ha städat upp lite i köket.
Ni kommer också få se då Jesper hjälpa ett troll.
Vet ni vad jag älskar mest med er?
Nej.
Det är att ni är riktiga människor.
Ah,
på riktigt.
Inte ett troll alltså.
Nej, men ni är riktiga människor. Det är väldigt härligt.
Det var väldigt snällt sagt, tycker jag.
Nej, men det är ärligt.
Ja, jag kollade lite på klockan. Vi skulle ha bara ett litet sånt lätt ämne idag.
Ja.
Förkylning. Tydligen. Jättestort ämne.
Det är ett stort ämne. Och jag förstår inte hur, liksom, vi har bara pratat hosta och så har liksom hela tiden gått. Men.
Ja, vi har haft en konferens här. När vi har tryckt på paus.
Ja.
Mm. Och kommit överens om att vi måste, det här förkylningshelvetet, det var en långdragen racket.
Det fortsätter.
Ja, segdragen förkylningsjävel. Ja,
vi kommer liksom, vi kommer få dela upp det här i två veckor.
Ja.
Och det betyder också att vi kommer få höra vad Agnes Wold sa om nya rekommendationerna för alkohol. Och det här.
Jo men precis, för att det riskbruksdefinitionen som nu har liksom kommit upp i luften med tanke på de nya rekommendationerna och väldigt omdebatterat betyder ju att de som dricker tre öl eller mer en gång i månaden räknas som riskbruk. Fyra eller mer, så tre... Så mer, ja, precis. Att många undrar, vad fan är det här? Så jag tänker att vi ska diskutera lite med riskbruk och hur vi ska se på det. Det finns andra saker som är viktiga.
Så ni förstår, under de här tre månaderna så kommer vi göra små nedslag i vårt mående och i alkohol. Om det kommer upp något nytt, eftersom att vi är i någon liten form av experiment.
Ja.
Sundhetsexperiment.
Ja, och jag vill säga till er som lyssnar, för vi har fått lite feedback att många blir lite inspirerade. Ni får jättegärna haka på oss såklart från och med att ni hör det här. Eller så kör ni en Sober Oktober som tydligen ska vara en grej. Gör det, men ni får jättegärna skriva till oss och berätta. Mm. Vi blir så himla glada. Eller om ni kommer på någon fråga kopplat till det så får ni asgärna skicka in den frågan såklart.
Mm. Till fraga@arjasjuk.se.
Ja, eller via Instagram @arjasjuk där ni asgärna får skicka in en röstfråga, ljudmeddelande. Ja.
Jesper, har du något mer du vill säga? Alltså runda av förkylningshelvetet med innan vi tar vid nästa vecka.
Ja, är ni lite småförkylda och inte har någon uttalad feber och det har liksom inte gått flera veckor så behöver ni inte komma till mig på jobbet. Så.
Nej, tvätta händerna, drick mycket vatten.
Ja,
kör lök.
Ja. Rök.
Lök.
Ja, kör
lite rök.
Så tar vi vid och pratar lite om förkylning och öronvärk och halsont i nästa avsnitt. Det hinner vi.
Det hinner vi absolut.
Ja.
Men på tal om att skicka in frågor till fraga@ariasjuk.se eller gå in och följ oss på vårt Instagramkonto som heter ariasjuk och skicka meddelandet till oss där, helst röstmeddelande.
Mm.
Så är det dags för era frågor. Emelie Uggla, take it away. Första frågan, kör.
Hej, jag vill gärna vara anonym. För något avsnitt sedan pratade ni om feber och hur kroppen reagerar. Ni pratade då om att det finns en nytta med att kroppstemperaturen höjs så att kroppen kan bekämpa viruset. Är det då dåligt att ha febernedsättande när man har feber? Förstör det processen? Tack för en underbar podd.
Bra fråga.
Ja, har vi sagt det?
Inte vi, Jasper. Inte vi.
Nej, var det någon annan podd eller?
Nej, som han hade, det är någon som kanske har... så fast skulle det
vara... Men vi pratade ju om hur febern... det var väl någonting att den...
Med långvarig feber kanske.
Ja, fan jag vet inte.
Jag vet inte, men frågan kan jag ju svara på...
Ja.
Om det är dåligt att ha febernedsättande med tanke på att det finns rykten om att en hög feber hjälper till att driva bort det onda. Alltså bakterier eller virus då.
Mm.
Och där, det är väldigt omtvistat och det där har man gått lite ifrån att man behöver ha hög feber för att bli frisk. Att det liksom påskyndar.
Mm.
Så att ta febernedsättande, för det som... kan vara jobbigast i en infektion förutom att vara snorig, hostig och ont i halsen, det är ju febern, att man mår så jädra dåligt och man fryser och frossar och hit och dit. Och där tycker jag, ta febernedsättande, för jag tycker att man ska må så bra som man kan.
Mm.
Alltså lite så.
Ja, så man kan slappna av lite. Liksom.
Ja, däremot så, jag menar, ingen ska ta febernedsättande eller smärtstillande för jämnan, men just har du 40 graders feber, ta febernedsättande. Gör det du kan, helt enkelt. Mm. Sen finns det lite olika skolor, men det är där man går bort ifrån. Att liksom man behöver ha en hög temperatur för att bli frisk.
Men för det kan ju inte vara så bra för kroppen att ha en hög temperatur, är det?
Nej, alltså hög feber kan ju vara direkt skadligt om man har jättehög feber. Och det gör ju att man förlorar mycket vätska. Dels i andningen kommer det ut ånga. Eller ånga, men också man börjar andas snabbare om man har hög feber. Man svettas mer och så. Så att ta febernedsättaren om du har hög feber. Mm. Helt enkelt.
Vad skönt att du säger det.
Ja.
Jätte.
Men det var därför jag hakar upp mig på, har jag sagt att man måste ha? Men strunt i det. Mm. Det här är vad jag tycker. Eller vad vi anser.
Ja.
Ja.
Tack.
Tack för frågan.
Tack. Här kommer en till anonymis.
Ja.
Hej, bästa podden, vill vara anonym. Jag fick en hjärnskakning för cirka 2 år sedan.
Mm.
Mådde illa och kräktes efter att ha slagit i huvudet i en vägg och fick det bekräftat på närakuten. De sa åt mig att vila de närmaste dagarna, men jag hade ett riktigt dåligt jobb där man inte fick vara sjuk och jag var ganska pank, så jag jobbade ändå i butik dagarna efter. Nu har jag efter det haft huvudvärk varje dag i 2 år. Har jag förstört min hjärna för alltid? Vad ska jag göra? Vill knappt gå till läkaren för att jag skäms över att jag inte följde råden jag fick på närakuten. Hjälp.
Anonymis. Vilken bra fråga. Och vad glad jag blir att du hör av dig.
Mm.
För det jag tror har hänt, jag menar, en hjärnskakning, det är någonting vi faktiskt tillfrisknar från. Man brukar ge råden att man ska vila hjärnan och framförallt från skärmar och sådana saker. Att man snarare då ska ligga och lyssna på en ljudbok. Men det är inte för att man riskerar att få permanenta skador, ska jag säga, en gång för alla. Utan det är för att man blir friskare snabbare från hjärnskakningen. Hjärnskakning är ju inte en blödning. Eller så. Däremot så kan det blir en skakning av hjärnan som gör att hjärnan blir tröttare eller känsligare för intryck, ganska många saker. Men det följer ju liksom en tillfrisknande fas. Det som jag har noterat händer väldigt mycket, och jag tror att det har hänt frågeskrivaren också.
Mm.
Det var något som det som du sökte till doktorn för idag.
Mm.
Spänningshuvudvärk.
För att
problemet är att för alltså en skakad hjärna gör liksom inte ont på det sättet, eftersom vi inte har några smärtreceptorer i själva hjärnan och det här som vi pratade om för något avsnitt sen. Däremot så Min spaning är att hjärnskakning är ofta förknippat med stora rädslor för att få en permanent hjärnskada. Mm. För det är så här, man blir väldigt rädd när hjärnan plötsligt inte funkar som den brukar.
Mm.
Sen har vi olika grund, liksom, levlar, men jag tror att de som är mest högpresterande och snabbtänkta blir ännu mer rädda också när de känner sig lite trögtänkta efter en hjärnskakning.
Mm.
Den rädslan gör att dels så tror jag att man börjar gå liksom som någon med nackspärr. Man blir väldigt rädd om huvudet. Man vill inte göra snabba rörelser. Det blir summa summarum väldigt mycket spänningar i axlar och i nacke, vilket leder till spänningshuvudvärk, men kan också leda till, som vi sa, att man kan bli yr, få en spänningsutlöst yrsel. Vi kan också känna liksom som att hjärnan är inbäddad i bomull. Och det är på grund av spänningarna i nacken, så att vi får liksom felaktiga signaler från hela området, huvudet. Vilket vi då framförallt efter en hjärnskakning tolkar som tecken till att min hjärna är sjuk efter att jag ramlade. Jag kommer aldrig bli frisk, jag måste se upp mig från det här jobbet. Och det blir väldigt mycket tankar och väldigt mycket ångest och oro.
Så det blir en ond cirkel liksom.
Ja. Det som är viktigt vid en hjärnskakning, förutom alltså vila hjärnan från skärm och sådana saker så mycket det går. Den där arbetsplatsen vill jag bränna,
ja.
Som den här frågeskrivaren. Alltså jag hatar den typen av arbetsplatser.
Mm.
Bort med dem. Skämmas. Alltså jag blir förbannad. För att ha inte sådana arbetsplatser där det är så här, man får inte vara sjuk.
Nej,
det är sjuk. Snälla.
Ja.
Och ni arbetsgivare som håller på så, bara dra. För att ni pajar för folk och så får man inte hålla på. Det som är viktigt är att man faktiskt börjar röra sig ganska tidigt. Att man går en promenad, att man rör sig. För att när kroppen rör sig så rör sig nacken på ett bra sätt och då minskar de här besvären. Och det är också viktigt att som patient eller som människa känna att kroppen funkar. Jag kan ta mig framåt, jag kan gå en promenad och sådana saker. Så att, men väldigt vanligt. Så jag skulle säga i det här fallet, besök en fysioterapeut som kan hjälpa dig med hela den här situationen, så kommer din huvudvärk i alla fall bli mycket, mycket bättre. Och då kommer du känna dig mindre rädd och så.
Mm.
Och se inte, googla inte när det gäller hjärnskakning. För det finns så mycket skithistorier där ute som inte stämmer och som skapar ännu mer rädsla. Så
bra,
allt kommer gå bra. Hoppas du har bytt jobb.
Det hoppas vi verkligen.
Ja.
Som jag brukar säga, hade det varit något farligt så hade det inte gått två år.
Nej, men lite så. Ja, och sen kan det också vara så här, om man känner sig trögtänkt, för det kan man göra ibland, men man kanske inte har en skada eller liksom har en dålig funktion, då kan man också söka sig till en arbetsterapeut och göra en skattning på hur funkar din hjärna. Och det kan också vara lite friskgörande att säga, men den funkar bra. Ja, vad skönt, då är jag inte trögtänkt längre. Ja. Liksom så.
Mm.
Ja. Bra.
Nafsed.
Emily, har du en liten frågis?
Oh, är det min
frågis? Vad fan är jag?
Ja.
Har jag en liten frågis?
Du är en liten gullis. Så, ska vi se. Hej, tack för en jättebra podd alla tre. Smart drag att ha med en kvinna som kan balansera upp det ibland när det gäller kvinnofrågor till exempel. Och så glad gubbe med en svettare uppe i pannan. Tack. Bara tänkte på en sak angående alkohol. Kan ni ta det lite ur barns perspektiv också? Är själv uppväxt med alkoholiserad förälder, så vet hur påverkad man blir när ens förälder dricker för mycket och är bakfulla. Med vänlig hälsning från en som slutar nu eftersom jag tydligen inte kan med Instagram. Oops. Har inte druckit, dricker inte alkohol på grund av mina mediciner.
Ah, okej.
Ja.
Ja, barns perspektiv i alkoholberoende.
Ja, det borde ju verkligen
det måste vi ju köra.
Ja, för det är ju ett extremt viktigt, kanske det viktigaste perspektivet, tycker jag.
Mm.
För barn är barn och de ska vi ta mest, alltså vakta mest.
Mm.
Nisse,
ja.
Du har...
En alkoholiserad mamma.
Ja.
Och...
Har du växt upp med det?
Nej, utan det var ju mer när jag var tonåring. Alltså sena tonåren det började komma. Men då påverkade det mig. Alltså jag märkte när hon började dricka liksom vin på vardagar. Det kunde bara vara, då liksom, det kickade in en sån jäkla rädsla i mig. Så jag började liksom räkna tomflaskor och hade koll på, henne. Och det kunde ju vara när man märkte att hon kanske ställde upp ett vattenglas ganska snabbt. När man kunde, att hon liksom...
Det fanns någon lurigt.
Det fanns någon skam. Hon kunde liksom inte dricka vinet framför oss.
Nej, okej.
För att hon ville då inte, för att hon skämde sig över att man får inte dricka vin en onsdag, till exempel.
Nej.
Och jag tror att hela det beteendet satte grunden för där hon är idag. Som har blivit då självmedicinering, först och främst. Det går inte nu att sluta.
Nej.
För att det måste ju till att man,
ja, men det måste ju också vara jättesorgligt som ett barn, alltså så här att ens förälder ligger hemma och är bakfull. Och
ja, liksom bara det, ja, utöver inte själva berusningen.
Ja, exakt.
Och
ja, nej, men du får fixa frukost själv. Eller
ja,
liksom,
men exakt,
så här,
för det där är jag aldrig, där kan inte jag sätta mig in, för det är liksom aldrig.
För då var du liksom stor.
Nej, men hon var aldrig så bak. Alltså, det var
när
liksom,
du var barn?
Nej, eller, ja, utan det var, då var jag mest hennes bruk som jag blev jättestressad över.
Ja.
Man tänkte så här, jag blev glad när jag kom hem till andra kompisars föräldrar som drack vinen var där. Alltså, här, att det fanns...
Ja, att det liksom gjorde det mer och alltså, mer normaliserat. Ja, just det.
Men... hon, jag har ju aldrig varit med om att hon inte gör det hon ska. Eller var jag aldrig liksom tänkt på att min mamma är bakfull. Jag har aldrig sett henne bakfull.
Nej.
Nej,
och sen är väl, alltså, jag känner skitmånga människor som har barn.
Ja.
Och de är absolut bakis någon gång. Då och då, ja, fast de har barn. Alltså det är svår. Vågskålen är liksom, jag vet inte, men...
det är jättesvårt.
Jag har ju aldrig varit bakis när mina barn var små. Men absolut, nej, nu. Men de är ju vuxna. Men ändå, det är inte kul.
Liksom. Det handlar väl också om vad man även om det då inte skulle finnas ett beroende, så är det ju lite hur visar vi att vuxna lever och vad är normen i att vara svårt bakis. Skulle jag tycka var jobbigt av det skälet med om Selma då, min dotter, var hemma hos mig. Men å andra sidan så blir det väl lite så att jag har inte varit svårt bakis när jag har Selma, för att vi har uppdelat varannan vecka liv.
Precis,
och det är inte så att jag går ut och har tokfestat.
Nej.
När jag har Selma. Men
det är ju som jag.
Liksom. Jag tycker att det är jättejobbigt att liksom, komma hem om jag har varit ute med Emily stötter. De är snart 18 och 20.
Ja.
Jag tycker det är liksom... jag skäms ju.
För du är ju ändå vuxen i det perspektivet. Även om de är vuxna,
jag är
du...
jag är ju Kalanton i Vita bergen,
ja,
som rasar in här.
Ja.
Nej, men gud, det där lät som rasar.
Nej, men det är så jag känner mig.
Ja, alltså,
jag känner mig som
inte,
en 65-årig gubbe. Men det är bra att man känner så, tycker jag. För att då, liksom, det handlar ju om att man...
att du ser dig själv som vuxen och att det finns någonting i det i relation till Emilys barn.
Ja, man ser vad trygghet
är. Ja, men precis. Men något som jag tänkte på, som du sa, det där med när din mamma drack ett glas vatten, eller det var någonting som du uppfattade, som hon tänkte att det här märker ingen. Barn har ju, alltså intuition, föds vi ju med, och sen blir det en produkt av vad vi lär oss genom livet. Men barn har ju en ypperlig intuition som sen vi som vuxna, vi liksom får bort den där intuitionen, för att går vi på intuitionen så blir livet jäkligt obehagligt.
Ja.
Men barn märker ju det där.
Ja.
Men de kanske inte kan sätta ord på det. Nu var du ett stort barn, men jag tänker mindre barn. De märker att något är fel, de märker nyanser, men de kan nog inte sätta ord på det heller. Utöver liksom, det behöver liksom inte vara att en förälder är knaspackad hela tiden. Men jag tänker ju, vi planerar ju ha i slutet på vårt experiment, 3 månaders utan alkohol, så ska vi bjuda in My Skarsgård som är alkoholterapeut och läkare i botten. En fantastisk kvinna. Och då tänker jag att vi ska gå igenom det här ordentligt. För det är någonting som vi verkligen behöver lyfta. Och för barnen är de vi ska skydda
mest. De ska man
alltid
sätta barnen först.
Ja,
alltså, det finns inget som är så viktigt, för att liksom, det kan ju förstöra otroligt mycket.
Får jag flika in en ganska viktig sak kopplat till det här som kan vara bra att nämna?
Ja.
Mm.
När det gäller barn så har ju, alltså enligt lagen... det finns ju något, känner ni till orosanmälan?
Ja.
Det är ju alltså att man skickar eller ringer till socialtjänsten. För de skyddar ju barn, det är deras uppgift. Men de har inte koll på alla barn. Men är det så att man misstänker att ett barn far illa, då kan man faktiskt höra av sig till socialtjänsten anonymt om man vill. Och säga det, så kan de kontakta föräldrar och liksom göra en kartläggning. För ibland kan det faktiskt vara så att föräldrar behöver stöd. Och att de behöver hjälp. Så då kan man faktiskt höra av sig till socialtjänsten i den kommunen där barnet bor. Jag, som är legitimerad vårdpersonal, jag är skyldig enligt lag, även när jag inte jobbar, att göra en sån orosanmälan. Så att skulle det finnas ett barn här och jag skulle ha en misstanke att oh, här är något som står, det behöver inte bara vara alkohol, det kan ju vara liksom vad som helst, att barnet inte får mat eller har så, att barnet får illa, då är jag skyldig enligt lag att höra av mig till socialtjänsten och faktiskt, och då har jag lämnat över det så får de sondera och kolla. Men det är faktiskt någonting som inte så många känner till, men som jag faktiskt vill informera om.
Ja. Och där kan jag säga, det kan man även göra, det gäller inte bara barn.
Nej, det gäller inte bara barn.
Så fick vi göra med min mamma. Vi har liksom attackerat från alla håll. Hennes vänner, systrar. Så att när man är fler som orosanmäler, om det verkligen är att man då går snabbare.
Ja, men orosanmälan och det som är lagstadgat, det gäller just barn under 18 år. Okay. Alltså för att, och sen med vuxna, då har vi lite lagen om vård vid missbruk och sånt. Men det är lite annorlunda. Men just med barn, där är det liksom så. Man kan höra av sig oavsett. Ja, och sen kan man alltid höra av sig till alkoholhjälpen och sånt för att få stöd. Så, jag ville bara säga det.
Jättebra. Ja. Då kommer vi ta vidare det här när My kommer också.
Ja.
Som svar på ditt, inte fråga, utan önskan.
Ja.
Ska vi ta en till? Mm. Den här kommer Emily att tycka om.
Mm-hmm.
Hon kommer undra först varför. Och sen kommer hon förstå därför.
Spännande.
Min fråga kanske inte passar in här. Men jag ställer den ändå. Människor som har hundar tenderar att pussas ganska mycket med sina hundar. Samtidigt som hundar rätt ofta äter andra hundars bajs.
Ja, det är äckligt.
Det borde leda till att hundar, som heller inte är lika bra på att borsta tänderna som människor, har en trassligare bakteriekultur än människor i truten. Hur fungerar människors bakteriekultur i munnen? Kan man hångla med sin hund utan att få en störning i sin bakteriekultur? Vad händer med min bakteriekultur i munnen om jag hånglar med en tjej som vanligen hånglar med sin hund? Tack för en välproducerad och rolig podd. Tycker om er alla, men mest den lilla ugglan.
Ja, vem gör inte det?
Det ser ut som att det är en snubbe det här. Så passar det!
Det är det.
Ja.
Vad spännande fråga. Och jag har sett. Det oftast så har de många hundar och så har de så här funktionskläder när de är ute och går med sina hundar så att hundarna liksom obehindrat en lerig dag kan hoppa upp. Det är någon så här specialplagg med liksom galon på så och så hånglar. Jag vet liksom inte om det är så här tungkyssar då.
Men det är väldigt vanligt att hundar slickar sin matte.
Ja,
mest oftast matte måste jag säga. Det här kanske jag får.
Men var på matten?
Munnen.
Okej.
Ja, men alltså det är så här, med lilla tuffsera.
Men det är faktiskt jätteäckligt för att man vet ju hur mycket bajs de äter.
Ja. Fast de
Jo, men alltså inte det är människobajs, det är hundbajs, det är liksom.
Ja, det är liksom allt bajs.
Allting som går att och sen slickas.
Men de har väl väldigt bra bakterieflora. Är inte så att de eller katt. Det kanske inte du vet för du är inte veterinär. Men
det är jag ju inte. Men alltså, vi har ju alltid en normal flora av bakterier i munnen. Goda bakterier. Ibland kan vissa onda bakterier ta över. Framförallt i tarmen, men i munhålan. Men vi har ju också saker, alltså enzymer i vårt saliv som är lite bakteriedödande och sånt. Hundar har ju ännu mer sådana enzymer i sitt saliv. Det är därför de slickar sina sår, hörrni.
Aha.
Mm-hmm.
Det är därför de slickar såren, för det läker bättre, det blir renare.
Aha.
Så de har mycket så att, och det här låter ju helt sjukt, men jag vet inte, men om jag skulle ha ett sår så kanske, om en hund slickar i så skulle det läka bättre. Jag menar inte att man ska prova, det var bara en tanke som väcktes nu.
Mm.
Så att jag tror att även om de, alltså, jag tror inte hundar, de spenderar ju inte sina dagar med att käka bajs.
Jo.
Ja, alltså, skulle de få det, skulle de släppas lösa, så skulle
då
de spendera
skulle de bara sin käka bajs.
Jag tror mer att de skulle vilja ha mat.
Vet du, så här, det här tycker jag om hundar. De bryr sig inte. Hamburgare eller bajs. Allt ska ner. Alla har
är det så eller?
Men okej, men de vill i alla fall lukta på bajset. Men det blir ju att då kommer ju bajset i deras mun.
För jag förklarar, men jag hade ju en hund ganska länge. Och Signe. Hon blev ju 16 år. Där lärde jag mig, för de gillar ju slicka. Det är någon så här till, de har ju många grejer för att visa, alltså visa genuin kärlek. Och då är det, och liksom, jag tror inte de vill tungkyssas.
Nej.
Men
nej.
Däremot, alltså ett slicka liksom, eller i mungipan, alltså precis på utsidan, det är tydligen love 100% för min hund. Så att det jag gjorde på henne, för jag gillade liksom inte att så här få bli slickad i ansiktet, då pussade jag henne utan på mungipan, till exempel.
Men då, Du pussade henne.
Jag pussade henne. Och att jag liksom pussade henne. För att jag tror att det var det hon försökte göra med, liksom så. Att slicka mig i mungipan. Mm. Alltså inte på insidan av läpparna, Nisse. Utan
nej, jag har inte sagt någonting.
Nej, men jag ser. Jag läser det som en öppen bok. En öppen kalanka pocket. Nej, men så att... vad ska man säga? Jag tror inte att du... jag har aldrig hört talas om någon som liksom har blivit magsjuk för att de har fått kärlek av en hund. Jag tror inte att de är, liksom, älskar att äta bajs hela tiden. Jag tror att det är något som ni hund hatar.
Jag gillar, jag har börjat gilla hundar.
Ja. Så att, ja, blaha svar på den här frågan. Men det var en kul fråga. Ja,
jag och så framförallt så ville jag ta den för att personen hade Emily som favorit.
Ja.
Ja, men härligt.
Och att jag, hundar, de får köp mat till hundar så de slipper äta liksom bajs i buskar.
Ja, absolut.
Ja.
Oh.
Ja.
Hörrni, det här var ett långt
avsnitt.
Jättelångt avsnitt. Men,
förlåt.
Nej, vadå förlåt?
Nej, men jag som har babblat om hosta i typ en timme. Vad är det?
Jag har babblat, eller jag.
Jag sitter bara tyst.
Emily bara, kan det vara något på M? Hon har bara sagt bra saker.
Ja. Faktiskt.
Det är helt sjukt, va?
Ja.
Alltså, hur kommer det sig att jag säger bra saker?
Nej, jag vet inte. Det är för att du är en bra människa.
Jag är så himla puckad.
Va? Vad säger du så för? Säg aldrig sådär.
Nej, vad skämt
är. Jo, men jag måste skydda dig.
Jag har skithög IQ.
Mot dig själv, eller? Va? Jag fattar inte.
Nej, men jag
fattar inte. Hörrni, vi fortsätter det här snacket off record, så att säga. Och så tar vi lite mer alkohol nästa avsnitt. Och sen fortsätter vi på förkylning om en vecka.
Om ni undrar så här, har ni ingen koll på vad ni gör? Jo, vi har ett schema över hela säsongen med ämnen. Och jag kan säga så här, det är en jävla kanonsäsong.
Ja, det är det fan.
Så jädra kanonigt.
Men hörrni, vi vill tacka Daniel Aldermark på One Touch Edit som gör våra... klipper den här podden. Han gör inte jinglarna, för det gör Jesper Salén. Sångaren och musikanten Jesper Salén som gör det. Ni skickar in era frågor till fraga@aria7.se eller så går ni in och följer oss på Instagram, skicka direktmeddelande där ni även kan skicka ljudmeddelande.
Ja.
Där heter vi Aria Sjuk.
Vilket kan premieras ibland.
Ja, absolut.
För vi älskar ljudmeddelanden.
Det gör vi.
Kan sägas. Och tack för att ni lyssnar och för alla fina mejl.
Ja, tack så mycket.
Tack
Jesper Salén, tack Emily Uggla.
Tack Nisse
Hallberg. Vi hörs nästa onsdag. Hej!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.